Tänk att ni kom allihopa, fast det är så fint väder. Tack för det. Jag heter alltså Eva Sondell och är inte präst utan journalist. Lekman och predikant kanske jag kan kalla mig. Jag predikar här ibland. Och jag är medlem här i EFS i Östersund. Under året så har vi haft ett tema i gudstjänsterna och det är apostlagärningarna. Och undantaget är då påsken och pingsten. Och nu har det varit påsk, så nu kanske ni har tappat tråden lite. Jag vet inte, har ni läst kapitlet nummer 19 idag som det ska handla om? Där är en som har varit duktig, och en till, och en till. Oj, ja, vad bra. Vi har alltså kommit till det 19:e kapitlet. Och nu så befinner vi oss i Efesos. Det är 50-talet, alltså 00:50, inte 1950, 50-talet. Och Efesos, det ligger i det som idag är Turkiet. Då var det mindre Asiens största stad på den här tiden, på romartiden. Och det har gått ungefär 20 år alltså efter Jesu korsfästelse. Och Paulus, som det handlar om här, han är inne på sin tredje missionsresa. Han kommer närmast ifrån Korint och Kenkreai, tror jag det heter. Kenkreai. Jag brukar tänka på King Creole för att komma ihåg det. Kenkreai heter det. Och dessförinnan så var han i Aten och pratade. Det är alltså utgångsläget. Det är ett ganska spännande kapitel, kanske ni kan hålla med om, ni som har läst det nu. Det händer väldigt mycket. Det är en väldig massa dramatik i det här. Och det är inte så lätt att predika över. Så jag tog hjälp av några som är duktigare än jag på att läsa Bibel. Jag frågade några vänner, vad tycker du att man kan säga att det här handlar om man ska sammanfatta det kort? Och då sa jag en så här, att det handlar om maktkamp mellan olika religiösa grupper. Där en del då säger sig ha sanningen och är mer andliga än andra. Och det här har varit kyrkans gissel genom alla tider. En annan säger så här. Det handlar egentligen om vad som kan hända när evangeliet, sanningen, krockar med människors rädsla och kontrollbehov. En tredje säger så här. Ja, jag fick ingen Lidners knäpp när jag läste det här. Det handlar ju om väldigt mycket. Och så får jag då en hel rad med förslag om vad man skulle kunna predika om. Och så den sista jag frågade, hon sa så här, att det handlar om dopet. Det handlar om anden, som är Jesus sätt att tala till oss, så som man kommunicerar med oss. Och anden är kärlek och enbart kärlek. I vår agenda idag så står det som rubrik: så fick ordet makt. Och jag läste ju det här kapitlet med väldig spänning, men så fastnade jag för de tre verserna 8, 9 och 10. Där står det om Paulus när han kommer till Efesos. Då beger han sig först till synagogan. Han vänder sig till judarna i första hand. Han tar med sig sina medhjälpare som han haft med sig på resan då. Och han försöker med alla knep då övertyga och berätta det som han menar är sanningen och den nya tron. Men de där judarna i Efesos, de är inte så lätta att övertyga. De hånar honom och det han säger. De smädar honom och det är som vanligt kan man säga. Alltid en massa bråk och elände där Paulus drar fram. Det, alltså det är ingen lätt sak att övertyga människor om Jesus och sanningen. Men ändå envist och tålmodigt. Jag beundrar denne man som är så otroligt envis och tålmodig. Trots att han blir misshandlad, slagen, fängslad, hånad, smädad. Han bara fortsätter och fortsätter. I 3 månader håller han till där i synagogan. Men sen ger han sig iväg därifrån. Då tycker han att nu är gränsen nådd. Nu tar han inte emot mer skit, som de säger. Och då går han därifrån. Tar med sig sina lärjungar. Och så går han. Det gillar jag. Det tycker jag är bra. För att det står i Bibeln att när argumenten tryter, när man har gjort allt och inte har något mer att komma med, då får man gå. Och så får man komma igen senare. Och det är precis vad Paulus gör. Så just det här att ordet kan också få makt genom tystnaden. Han är tyst ett tag. Och så flyttar han till Tyrannos föreläsningssal i Efesos. Och där fortsätter han då att predika. Och då vände han sig inte till judarna, utan då vände han sig till hedningarna. Och det kanske var det som var meningen från början. Att han skulle vända sig just till hedningarna. Och där kämpar han på och talar och predikar i 2 års tid. Kan ni tänka, i 2 år håller han på samma ställe i denna föreläsningssal. Och då når han ju också resultat, det är klart. Massor med folk där runt Efesos blir kristna och döpta. Och så lyckas han. Det som också slår mig med den här fantastiska Paulus, det är vilka områden han rör sig inom. Det är enorma sträckor. Alltså romarriket är ju enormt. Det är ju som störst vid den här tiden och strax efter. Det är som ett brett band runt hela Medelhavet. Och han seglar, om man säger, han utgår ifrån Caesarea eller Jerusalem och bort till Rom som han gör i sin sista resa. Alltså det är ju 1500 sjömil. Mellan 200-300 mil. Alltså det är inga små picknickutflykter han gör. Och han håller på så hela tiden. I mer än 30 år ända tills han dör. Han ger sig aldrig. Och jag har försökt att titta lite på, lite mera på vem han var. Den här Paulus. Han var liten. Han var hjulbent. Han var flintis. Han hade lång näsa. Han hade sammanväxta ögonbryn. Så såg han ut. Det var ingen vacker man. Han var säkert väldigt begåvad. Det måste han ha varit. Och så måste han ha haft en enorm inre styrka. Och en otrolig förmåga att tala. Förmodligen. Vill du säga något? Jag har läst på internet. Jag kan inte gå i god för att alla källor är tillförlitliga. Det har jag inte hunnit kolla. Men jag har läst på olika ställen på internet. Och ni får ta det för vad det är. Jag har inte kunnat kolla alla källor. Men så beskrivs han. Det finns också bilder på honom där han är liksom lite tunnhårig och så. Allting, sanning och vad ska man säga, sanning och legend går ofta i varann så här. Och man vet inte riktigt vad som är legend och vad som är liksom, vad som har kommit fram genom historisk forskning. Man vet att han har skrivit 13 brev, och forskarna är ganska säkra på att 7 av de här breven, Korintsebreven, första Thessalonikerbrevet, Galaterbrevet, Romarbrevet, Filipperbrevet tror jag det var, Filemonbrevet, blir det 7? Ja, de har han säkert skrivit, men de andra 6 är inte säkert att han har skrivit själv. Det kan vara någon efterföljare som har skrivit dem i hans anda, som han gjorde på den tiden, och då har man liksom tillskrivit honom dem. Så, men jag tycker det är lite spännande det här när liksom religion och historia möts. För mig blir det lite verkligt. Alltså det blir mera verklighet. Vem var han med då? Jo, han var ju född i Tarsus som ligger i Turkiet nu. Och han studerade i Jerusalem. Han var skriftlärd. Han var en bildad man. Men han jobbade som tältmakare och sadelmakare. Och sen hade han en bra poäng. Det var som ett green card i det här jobbet som missionär att vara romersk medborgare. För det kunde klara honom undan många svårigheter ibland när han blev fängslad och så. Vad ska vi säga mer om honom? Jag kommer inte på något mer just nu. Jo, jag tänkte på det. Jag funderar också på, hade han läst retorik, tror jag? Alltså det här var ju den tiden, och tiden strax före Jesu födelse, när retoriken verkligen blomstrade i antiken. Och kanske hade Paulus också läst retorik. Jag vet inte. Men han kunde tydligen i alla fall konsten att tala och övertyga. De mest berömda talen i världshistorien påminner lite om de som kommer sen i det här kapitlet, i slutet av kapitlet. Nämligen de som Shakespeare låter Brutus och Marcus Antonius hålla i dramat Julius Caesar. Huvudpersonerna i det här dramat, de levde i verkligheten ungefär en mansålder före Jesus och Paulus. Och Brutus försvarstal när han hade mördat Caesar, han alltså försvarade sig, sin gärning inför en stor folkmassa. Han försvarade att han hade mördat Caesar. Och sen så håller Marcus Antonius ett svarstal på det, där han vänder en hel folkmassas känslor och åsikter. Det är retorik på högsta nivå. Och de här hade säkert i verkligheten, både Caesar och som blev mördad, och Marcus Antonius och Brutus, hade säkert läst retorik. Caesar var, han talade inte här, han blev mördad, men han var också en enormt duktig talare, enligt vad jag har läst i otillförlitliga källor. Nej, det tror jag inte att de är. Men han var en oerhört skicklig man på många sätt. Det var ju han som var en av huvudpersonerna i att det här romerska riket blev så stort som det blev. Och som man kan säga la grunden till hela Europa som det ser ut, har sett ut sen efter det. Det var en stor man. Och sen var det ju lite kul också att upptäcka att i Tarsus, där Paulus föddes, där ungefär 40 år tidigare kanske, där träffades Kleopatra och Marcus Antonius. Det var där som deras kärlekssaga började, och som också slutade väldigt tragiskt med ond bråd död. Men Kleopatra, hon var ju först Caesars älskarinna och fick en son med honom, men efter att han blev mördad så träffade hon då denna Marcus Antonius och fick tre barn med honom också. Men hon hade gjort misstaget att blanda ihop kärlek och politik, så det gick inte så bra. Mer om Paulus. Han då, som en gång var en riktig värsting, en sån där riktig otäck typ som förföljde kristna, misshandlade om, var med och mörda kristna. Han gjorde verkligen allt för att sätta åt dem. Han var med när Stefanos, den första martyren, stenades. Och på vägen till Damaskus, det hade han själv bett att få bege sig till Damaskus och försöka få tag på lite fler kristna och fängsla och misshandla och tortera och förfölja. Det var där som han mötte Jesus och blev omvänd. Och efter det så finns det inga hinder som tycks för stora för honom för att berätta om Jesus och den nya tron. Och man kan säga då att Paulus tillsammans med Petrus, som det också står om i apostlagärningarna, var de som la grunden till den kristna kyrkan tillsammans. Och Paulus, han tog främst hand om hedningarna då, och Petrus tog hand om de kristna, eller judarna, förlåt. Och sen undrar jag ju också hur han orkade hålla på så här i över 30 år och resa och prata och bli fängslad och misshandlad och så. Och man blir ju väldigt, alltså man blir ju väldigt övertygad om att han måste ju känna att det här är sant, det här är verkligt, jag måste berätta om det här. Han hade verkligen mött Jesus. Han var verkligen övertygad om att Jesus var Guds son. Han var verkligen fylld av den heliga ande, annars hade han aldrig orkat. Det hade inte varit möjligt annars. Och Paulus, han avfärdade den här lagreligiositeten som judarna hade haft tidigare, och den nya tron som Jesus representerar, den grundar sig på Guds nåd. Och förkunnas av Jesus Kristus i hans evangelium och på andens verk. Det är anden som genom vilken Jesus verkar i människorna. Och så säger ju Jesus själv också i den första nattvardsbönen: denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjuten för många till syndernas förlåtelse. Och det är den nya förbundet, alltså den nya tron, som Paulus verkligen vill berätta om för människorna. Och att den är för alla, det är viktigt. Den är till för alla. Även för mördare, som Paulus kanske var. Och för svikare, som Petrus var. De hade ju båda börjat med att förneka Jesus. Paulus missionsresa, han började med en kortare resa runt Cypern ungefär, och sen blev de allt längre och längre. De sträckte sig allt längre bort. När han skulle till Rom, eller till Spanien, han hade tänkt sig till Spanien, tror man. Och han kom tillbaka från den här tredje resan till Jerusalem. Då kan det ha varit så här, det finns två olika scenarier. Han kan ha blivit tillfångatagen där i Jerusalem av den som var den romerske företrädaren där, och fängslad för att han höll på som han gjorde. Men då var han romersk medborgare, så han fick överklaga. Och det gjorde han förstås. Och då blev han skickad till Rom per båt. På vägen dit så led han skeppsbrott vid Malta. Han blev ormbiten. Han fick vara med om mycket umbäranden. Och sen när han kom till Rom blev han satt i husarrest där. Och där satt han då ett par år och skrev brev. Och slutligen blev han då avrättad. Men det kan också ha varit så, scenario två då, att han bestämt sig för att han skulle åka till Spanien. Och så ger han sig iväg, och när han kommer till Rom så blir han tillfångatagen och avrättad. Då kommer han aldrig till Spanien. Även då så hade han en fördel av att vara romersk medborgare, för Petrus, han blev korsfäst i Rom. Det var ungefär samtidigt. Och Paulus, han blev halshuggen med svärd. Så han fick en lite bättre död bara för att han var romersk medborgare. Och det sägs enligt legenden att hans huvud studsade 3 gånger mot marken. Och där sprang fram 3 källor i Rom då. Och det är förstås en legend, för källorna fanns förmodligen där redan innan. Sen i alla fall så, efter Paulus, då fick lärjungen Johannes ta över i Efesos. Och Johannes, han var ju den som tog hand om Jesu moder, Maria. Och där i Efesos finns det ett hus från 100-talet. Rester av ett hus från 100-talet där man nu har gjort en kyrka som heter Jungfru Maria kyrka. Och där man tror att Jungfru Maria kan ha tillbringat sina sista dagar. Så kanske tog han med sig Maria till Efesos, Johannes. Ja, tillbaka till Paulus då. Denne man då, som verkar först vara så väldigt grym, så ja, som en värsting i en actionfilm, han blir helt omvänd och har sen också skrivit kärlekens lov i Korintherbrevet, som jag förmodar att alla har läst, 13:e kapitlet, som är en fantastisk beskrivning av kärleken. Men han har också skrivit, han som organiserade den kristna kyrkan, Paulus, det här tycker jag är så bra: allt ska ske värdigt och med ordning, säger han också i Korintherbrevet. Tungotalare får tala 2 eller högst 3 i taget. Och finns det inga som kan uttolka vad de säger, då får de tiga. Så och kvinnorna i församlingen. Det här att kvinnorna i församlingen ska tiga, det har man ju hört att många har hänvisat till väldigt många gånger. Men har ni hört att någon har hänvisat till att tungotalare ska tiga om ingen kan uttolka dem? Och att de inte ska prata mer än 3 i taget. Jag har aldrig hört någon hänvisa till det. Men så sa Paulus i alla fall i Korintherbrevet. Han tyckte det skulle vara ordning och reda i kyrkan. Men hans vän Lukas, som då var historiker och läkare, han skrev ju här i Apostlagärningarna om Apollos. Jag tror det var i kapitlet innan. Apollos, han var en bildad man från Alexandria. Han kom till Efesos och han predikade med glöd om Jesus. Men han hade bara reda på Johannesdopet. Han kände inte till det här med den helige ande. Och då var det ett par som hette Priscilla och Aquila. De hade blivit utvisade från Rom. De var judar, hade blivit utvisade från Rom där av Nero. Och så kom de till Efesos och lyssnade på denne Apollos om den nya tron om Jesus. Och Priscilla, hon var lite mer införstådd med vad det här gick ut på. Så hon undervisade denna Apollo och talade om för honom vad Jesu dop betydde. Och den heliga ande, vad det var för någonting. Och sen så skickades han vidare till Akaja. Och där talade han med ännu större insikt än tidigare då och var till hjälp för många. Står det i Apostlagärningarna. Och han fick också med sig rekommendationsbrev ifrån Efesos. Och det var i första hand Priscilla, men även hennes make då, som hade undervisat honom. Och han tog ödmjukt emot denna undervisning. Så där gällde det inte att kvinnan skulle tiga i församlingen. Sen är det Paulus, om vi nu återgår till honom igen. Först kom till Efesos där, så var det ju också några lärjungar som inte heller hade hört talas om den heliga ande. De hade blivit döpta av Johannes tidigare, men nu blev de döpta i Jesu namn utav Paulus, och när han la handen på dem så kom den helige ande över dem. Och det här är fjärde gången som andedop och andeutgjutelse nämns i Apostlagärningarna. Den första gången, det är ju andra kapitlet, det är när Petrus talar i Jerusalem på pingstdagen till folksamlingen där, och anden kommer i ett dån och det blir eldslågor och människor från olika länder hör sitt eget språk talas. Andra gången, det är i fjärde kapitlet när Petrus och Johannes släpps utav rådet i Jerusalem. De har varit ute och predikat om Jesus och den nya tron och det nya förbundet med Gud. Och det fick de inte göra. Då kommer stora rådet och fängslar och varnar dem och säger, det här får ni inte hålla på med, sluta med det. Men de släpps därför att de får höra talas om att de här Johannes och Petrus, de har ju faktiskt botat den där lamemannen som satt vid sköna porten och inte har kunnat gå på många, många år. Nu kunde han gå. Så det betraktas som en förmildrande omständighet. Och så blir de släppta och då går de hem till de sina och söker upp dem. Och så ber de och så blir de uppfyllda av den heliga ande. Tredje gången det står om andeutgjutelsen, det är hemma hos Cornelis, den här gudfruktige officeren, som får en uppenbarelse och som säger att han ska be Petrus komma dit och berätta om Jesus och den helige ande. Och då skickar han några män efter Petrus, och Petrus kommer dit tillsammans med några medhjälpare då, och så berättar han om Jesus och den helige ande, och så får de andeutgjutelse där också, Cornelius och hela hans familj och hushåll och männen som är med. Och i alla de här fallen som man berättar om då i Apostlagärningarna, när anden utgjuts över människor, så handlar det om en hel grupp med människor. Det är alltså inte enskilda individer som Jesus talar till med hjälp av Guds ande, utan det är en grupp av människor, och det blir alltså en upplevelse i gemenskap med andra. En upplevelse som gäller både judar och hedningar, både syndare och andra. Det gäller alltså alla. Det finns mycket att berätta om i 19 kapitlet. Där står också om några kringvandrande judiska andeutdrivare som kommer dit till Efesos. Och de hade tänkt ut en formel som lät: jag befaller dig att komma ut vid en Jesus som Paulus talar om, säger de till en man som är besatt av ond ande. Och då säger den här besatte man, onda anden, att Jesus känner jag och Paulus känner jag, men dig känner jag inte. Och sen kastar sig den besatte mannen över de här andeutdrivarna och river kläderna av dem och slår dem blodiga, och de rusar därifrån nakna och med blodet rinnande. Och den här händelsen, den pratar man förstås om i Efesos. Folk blir förskräckta och budskapet om Jesus sprids vidare omkring. Så det går ganska vilt till där i Efesos på den här tiden. Och fler börjar att tro. Och de som nu hade ägnat sig åt trolldom, de brände sina böcker. Och det var värdefulla böcker och det var många böcker. Och de brände upp ett värde av 50 000 dagslöner. Så det var inte småpotatis. Sen berättas det också om i 19 kapitlet om en annan bråkstake som heter Demetrios. Han var silversmed och gjorde miniatyrtempel. Han gjorde alltså miniatyrer utav Artemis-templet som var ett av antikens 7 underverk. De dyrkade alltså gudinnan Artemis och här, och sen så sålde han de här templen då. Men sen Paulus kom dit och fått tala om för folk då att man inte dyrkar gudar som är gjorda av människohand, utan en riktig gud. Och så berättade han om den sanningen och den riktiga guden. Så det är klart att då blir de här oroliga att affärerna ska gå sämre. Att de ska bli arbetslösa och så. Så den här Demetrios då, silversmeden, han samlar ihop sina anställda och så berättar han för dem här. Och sen kommer det allt fler människor dit. Och de beger sig till friluftsteatern. Det är en jätteteater. Sån här utomhusteater typ Colosseum där det ryms 25 000 människor. Och det strömmar dit allt fler. Alla gapar och skriker och hojtar om Artemis. Och sen tar de med sig Paulus reskamrater dit också, Gaius och Aristarkos. De blir gripna och förda till den här friluftsteatern. Och det kommer mer och mer folk och alla gapar och skriker och skrålar. Och massor av folk har ingen aning om varför de är där. De har liksom bara följt med strömmen. Det är ett otroligt liv där. Och då vill Paulus gå dit förstås och försöka lugna ner allt det här och rädda sina medresenärer. Men han blir avrådd. Stadens råd är hans vänner, konstigt nog. De avråder honom och säger att det kan du inte göra, det med livet som insats om du går dit. Och då gör han inte det. Utan då skickar man fram en man som heter Alexandros som är jude. Och han försöker att lugna dem, men det hjälper inte. För när de får klart för sig att han är jude så då blir det ännu värre liv. Så han får ge sig därifrån. Men till slut så lyckas en man, en stadens sekreterare står det, som folk tydligen har förtroende för, som lyckas hitta de rätta argumenten och som lyckas vända opinionen hos de här. Han lyckas påverka deras känslor, uppjagade känslor, och vända dem åt ett annat håll genom att komma med bra argument. Han säger nämligen att de här männen som ni har tillfångatagit nu, Paulus reskamrater, de har varken stulit i templet eller talat illa om gudinnan. De har inte gjort någonting. Ni har ingenting att anklaga dem för. Men om romarna får reda på att ni har gjort uppror här inne, vad ska ni då säga? Ni har ingen anledning. Det finns ingenting som ni kan åberopa. Och då kan det gå illa för er. Och med det så lugnade sig folkmassan då och drog därifrån. Och sen så, när allt blir lugnt, så då kan Paulus uppmuntra sina efterföljare och sen drar han vidare till Makedonien. Men han har hela tiden ett dödshot hängande över sig, vart han än går, vart han än är. Så att han får göra om sina resplaner lite då och även nu, så får han göra om sina resplaner eftersom han annars är rädd att bli dödad. Det blir han ju också till slut i mitten på 60-talet i Rom. Ja. Det står en röd fråga här. Hur orkade han? Hans tro måste ha varit orubblig. Han var fullständigt viss om att Jesus hade uppstått från de döda och att det var sanningen som han pratade om. Med Jesus kom det nya förbundet med Gud, och Guds nåd gällde alla, inte bara judar utan också hedningar. Och det gäller också oss. Guds nåd gäller alla.